Två präster som drack öl utanför ett församlingshem fick en varning från kyrkan. Men vad var det som hände egentligen? Jag heter Jonathan Lockstall och är kulturjournalist på Svenska Dagbladet. Jag åkte ner till det lilla samhället Nödinge i Västergötland och stötte på en härva av misshandel och ryktesspridning. Utanför kyrkan är det mörkt, men takmålningarna är klart upplysta. I helvetet syns en naken kvinna, till synes plågad av den onde själv. Jag frågar prästen Pierre om han tror på helvetet. Det gör han. Men Jesus har kommit för att ingen ska behöva komma dit, säger han. Det är en läskig målning, påpekar jag. Ja, det är ingen mysig skildring direkt, säger han. Framför Jesus vid altaret grinar en dödskalle. Under året som varit har våldsamma saker skett här på byn. Samhället Nödinge existerar längs med järnvägen. Det är en liten ort på vägen till Göteborg, dit många pendlar. Här ligger villaområden, en nyckelbutik, ett konditori, Alfredssons nedlagda trafikskola, Ale kommuns kommunhus, en ICA Kvantum och en 1700-talskyrka. På torsdagar brukar Nödinges två präster stå på torget för att prata och dela ut biblar. Alla är välkomna hos dem, säger de. De har blivit kända. Vi försöker hjälpa och stötta människor, säger prästen Mika Auvinen. Om inte ens vi tror på detta längre, vem ska göra det då? Det är det här med nåden och omstart och nya chanser, säger han. Han pratar bred göteborgska och är sällan tyst. Kollegan Pierre Hernvall är något mer tystlåten och analytisk, men med ett plirande leende. Deras ort är inte känd för någonting. Men här i Nödinge utspelade sig årets märkligaste kyrkliga händelse, som fortfarande ger ringar på vattnet. De två prästerna förstår inte hur det blev så. I våras fälldes de av domkapitlet, kyrkans egen domstol. De ansågs ha gjort något som präster inte ska göra. Något som handlade om öl och musik. Sen eskalerade det. Och Pierre blev misshandlad. Nu står Pierre i kyrkan i sin mässhake, den vita dräkt som han vanligen bär under högmässa. Hans skador är läkta. Från kvällsmörkret in i kyrkan kommer en handfull unga. De ska jobba under helgens konfirmandläger. Tillväxten av kristna på orten är god. Först ber de förbön för vänner som är sjuka och skadade. Sen är det dags att sjunga psalmer. Pierre tar ton och ungdomarna sjunger med. Måne och sol, vatten och vind och blommor och barn skapade Gud. Himmel och jord, allting är hans. Herre, vår Gud, vill vi tacka. Pierre Hernvall har inte tidigare uttalat sig i medierna om den här händelsen som vi ska prata om. Själv har jag åkt hit till den västgötska byn för att kunna berätta hela berättelsen om prästerna som fick en reprimand av domkapitlet. Allt är inte vad det synes vara. Det ska visa sig att platsen är central. Platsen där allting började. 100 meter från den vackra kyrkan ligger församlingshemmet. Ett vitt, oförrörligt trähus. Några barn springer ut från sin eftermiddagsaktivitet. Föräldrarna tar emot. Det var här det hände. Jag är på plats med prästerna för att förstå och försöka återskapa händelsen som inträffade den 5 september 2024. Under sommaren samma år hade en barndomsvän till prästen Mika oväntat avlidit. Det blev tufft när han dog. De två hade känt varandra sedan 7:e klass och han blev bara 48. Den som skulle förrätta begravningen var Pierre och det skulle ske senare under hösten. Men den här septemberdagen satt de båda prästerna i församlingshemmet för ett sorgesamtal. Mika hade med sig en vän. De tre pratade om hur hon tänkte inför begravningen. Om hur den avlidne varit som person. Stämningen var tung. Det skulle inte bli en vanlig sorgestund. Efteråt slog sig Mika, Pierre och vännen ner utanför församlingshemmet. De varvade ner, köpte dit pizza och så drack de öl. Två små burköl var, säger Mika. Sen anslöt fler personer från ett punkband som Mika kände, Svartbjörns kompani. Tanken var att spela några coverlåtar för att hedra den dödes minne. Bandet anlände med sina instrument och kopplade upp sig. De placerade ut sin ikoniska maskott, en dödskalle i frigolit. Så drog de igång rökmaskinen och började spela. Inför den tre man stora publiken rev de igenom låtar från ungdomen, högljutt. Gamla Metallica, Ebba Grön. Mika blev rörd. Det var väldigt personligt, säger han. Det var ett upplägg i min döde väns anda. Jag gillar när det är lite vildvuxet. Bandet Svartbjörns kompani är med också nu under mitt besök. Prästerna betraktar sina vänner i bandet. Så här såg det ut ungefär. Mika minns att han tyckte att volymen kanske var lite väl hög. Å andra sidan, säger han, man ska alltid vara så rationell och beräknande. Man ska alltid vara så medveten. Då tycker jag att man kanske ibland ska... Jag vill sörja på mitt sätt. Under sorgstunden som blivit en konsert fick sällskapet oväntat besök. En man kom fram, en man som de kände igen från kyrkan. Jag kallar honom för BP, berörd person, eftersom han kallas så i kommunens dokument. BP var en person som kommit på grön kvist efter en något trasslig tillvaro, enligt prästerna. De hade mött honom på kyrkans gudstjänster. Vi snokar inte i folks liv, säger Pierre. Du är välkommen utifrån de förutsättningar du har när du kommer. Och det gällde honom också. Men nu hade BP synpunkter på att det stod ett punkband med en dödskalle utanför församlingshemmet. Enligt Mika sa BP att de utövade sataniska riter genom sin rökmaskin. Han förde religiösa resonemang. Mika uppfattade tankarna som omogna. Vi kallar det för lagiskhet i kristenheten, säger han. Att man fastnar i rör inte det, ät inte det, gå inte så många meter dit, prata inte med den. Och prästerna och BP stod och diskuterade en stund. Mika upplevde också att BP blev lite lugnare. Någon bjöd honom på en öl. Mika uppger att det var hans vän som gjorde det. Till sist gick BP sin väg. För prästerna Mika och Pierre hade historien kunnat vara över där. Men det var den inte för BP. Han var upprörd och ville berätta för någon vad han sett. Historien växte. En sak är viktig att förstå. För allmänheten och de vi pratat med på byn kom de två prästerna att bli närmast rebeller. Kyrkfolk som vågade vara som folk är mest. Men för mannen som mötte dem, BP, är berättelsen en helt annan. Det framgick när han sen valde att kontakta den lokala polisen och berätta om sin upplevelse. Han berättade om ölen och om bandet. Han menade att en kör som repade upp i kyrkan blivit störda av spelningen. Han sa att prästerna blivit nervösa när de ertappades. Att Pierre frågat sig hur de skulle förklara detta. Dessutom, BP hade blivit bjuden på alkohol, trots att prästerna visste om hans tidigare missbruk. En kommunpolis antecknade hans berättelse. Att de personer som han ser som förebilder sitter på den ytan där han söker frid och dessutom bjuder in honom till att återfalla i missbruk är svårt för BP att ta in, står det. Vidare, om kommunen kan göra något borde de ta tag i och fixa kyrkan så som den ska vara. Så nu hade BP lämnat sitt vittnesmål. Men hos polisen visste de inte hur de skulle agera. Inget brott hade ju begåtts. De kontaktade kommunens drogsamordnare. Han var ansvarig för det lokala brottsförebyggande rådet, där församlingen ingick. Drogsamordnaren tog upp frågan om prästerna och ölen i kommunhuset. Där blev det en het potatis. Alkohol, skrev kommunen senare, bidrar till en stark känsla av otrygghet för människor som på något sätt påverkas. Kommunchefen och säkerhetschefen kopplades in. Kommunen skulle inte hantera frågan, tyckte de. Men informationen om prästerna borde skickas till kyrkan för bedömning om oro eller förtroendeskada. Så drogsamordnaren kontaktade Göteborgs stift, den högre kyrkliga instansen där Nödinge ingår. Så hade polisen, stiftsprosten och drogsamordnaren ett möte den 25 november 2024. Inget protokoll skrevs, men stiftsprosten sammanfattade mötet i en tjänsteanteckning. Han skrev att mötet hölls för att kommunen och polisen ville värna trovärdigheten i samarbetet mellan kyrka, kommun och civilsamhälle när det gäller brotts- och drogförebyggande riktat till unga. Polisen och drogsamordnaren var noga med att de inte visste vad i BP:s berättelse som stämde. Men de hade hört uppgifter från flera håll, står det i stiftsprostens anteckningar. Nu ville de ta uppgifterna vidare. Det handlade inte bara om händelsen utanför församlingshemmet. Det fanns ytterligare en uppgiftslämnare. Denna anonyma person hade kommit med påståenden om Pierre. Det handlade om att Pierre skulle ha synts märkbart berusad ute på byn. Det fanns uppgifter som talade för att ungdomar sett honom. Ungdomar som kan söka sig till församlingens konfirmationsverksamhet. Pierre påstod också ha synts med unga vuxna på en efterfest där det kan ha förekommit andra berusningsmedel än alkohol. Inget datum eller tid anges för händelserna och kommunen och polisen hade alltså ingen aning om ifall uppgifterna stämde. Men när mötet var över hade stiftet i Göteborg fått en bild av hur snacket kunde gå om de två prästerna i Nödinge. En knapp månad senare skickade kommunens drogsamordnare ett mejl till stiftsprosten. Han bifogade det skriftliga materialet med vittnesmål, en video på konserten som BP spelat in och en fråga. Hur tänker du att nästa steg är? Stiftsprosten svarade att det här fick bli ett ärende för domkapitlet. Domkapitlet är alltså som kyrkans interna rättssystem. Skulle kommunen vidta några åtgärder så länge, undrade han. Hej, rent spontant, nej, svarade drogsamordnaren. Nu hade en upprörd medborgare och kommunens och polisens val att föra informationen vidare lett till att prästerna skulle utredas. En händelse som inte var ett brott och anonymt spridda påståenden hade blivit en fråga om prästers lämplighet. Svenska kyrkan liknar en stor myndighet. De håller gudstjänster om Gud och Jesus och hjälper folk i sorg. Samtidigt har de en kolossal administration och ett eget regelverk, kyrkoordningen. Kyrkan har 25 000 anställda och de kyrkobyråkratiska kvarnarna mal ständigt. Bland annat när det gäller tillsynsärenden. Präster kan anmälas och fällas för allt möjligt. Från moraliska snedsteg till rena lagbrott. De får inte bryta mot de löften de gav när de prästvigdes. Det hårdaste straffet man kan få kallas i folkmun för avkragning. Då är man inte längre behörig som präst. Biskopen i Visby avkragades i ett uppmärksammat fall 2022 efter att han under lång tid haft en otrohetsaffär. Prästen Christer Hugo i Huddinge valde hösten 2025 att avkraga sig själv efter kritik mot något han själv skrivit. Han trodde inte längre på Bibelns Gud. I Nödinge var Pierre och Mika ovetande om att de utreddes av domkapitlet. Men en dag fick de varsitt brev i brevlådan. När Mika öppnade posten var det kväll. Han hade nyss varit på bibelstudium i kyrkan. Jag tänkte, vad är detta? Säger Mika. I brevet stod att de var föremål för ett ärende hos domkapitlet. Efter den där händelsen med bandet och ölen. Det blev en tuff nyhet för prästerna. Ja, det är klart. Det känns aldrig roligt att få ett sånt meddelande, säger Pierre. Han hade själv tidigare fått en skriftlig erinran, fast i ett annat stift. Jag frågar om de anonyma påståendena. Stämmer det att han brukar uppträda kraftigt berusad eller har festat där det förekommer droger? Nej, säger han. Brukar du festa med unga vuxna personer? Frågar jag. Jag har personer som är yngre än mig i min bekantskapskrets, men det är så det är, säger Pierre. Men man blir ju väldigt nyfiken på vad de menar, säger jag. Det blir jag också, säger Pierre. Jag frågar hur unga personer det är han umgås med. Ursäkta, säger han, men det tycker inte jag är relevant här. Okej, säger jag. Det är bara en fråga. Nej, säger han, men jag har ingen lust att redogöra för min bekantskapskrets här. Prästerna skrev varsitt svar till domkapitlet. De höll inte alls med om BP:s beskrivning av den där händelsen utanför församlingshemmet. Mika menar att han hela tiden uppträdde civiliserat, även om han var i sorg. Finns det något du ångrar från den här dagen? Frågar jag. Ångrar, säger Mika. Det är klart, i efterhand kan man diskutera fram och tillbaka. Det är ju så lätt när man sitter med facit. Var är den lämpligaste platsen? Men det var väldigt avskilt och det var efter arbetstid. Nu visar prästerna mig vägen upp till den vackra kyrkan, från vilken församlingshemmet inte går att se. Konserten, dold bakom grönska, kan knappast ha stört kören i kyrkan, säger de, vilket BP påstod. Jag kontaktar körledaren för att fråga henne. Hon avböjer medverkan. Nödingeprästerna levde i ovisshet ytterligare några månader. Vad väntade de? I värsta fall en avkragning. Det är inte roligt, man får försöka fungera ändå, säger Pierre. Hur är det att gå till jobbet när alla vet att man utreds, frågar jag. Våra arbetskamrater var väldigt solidariska, säger Pierre. Kyrkorådets ordförande stöttade oss. Har någon gett er kritik, frågar jag. Nej, ett par människor har sagt ni skulle inte satt det där. Men väldigt få av dem har sett den fysiska miljön, säger Pierre. Och det finns missuppfattningar. Människor tror att vi har varit på kyrkogården, säger Mika. Ett par veckor före påsk 2025 sammanträdde domkapitlet i Göteborg i sitt höghus, som på göteborgskt manér kallas för läppstiftet. Byggnaden från 1980-talet har vissa likheter med en kyrka. Domkapitlet jobbar inte som en tingsrätt. De förhör exempelvis inga vittnen. I regel samlar de in sitt material skriftligt. Först från en eventuell anmälare, sen från prästerna. De har ett sammanträde där ledamöterna röstar. Efter sammanträdet i Göteborg landade ett nytt brev hos prästerna. Beskedet: de fick varsin skriftlig erinran. Inte avkragade alltså, men de ansågs ha begått ett övertramp. Domkapitlet skrev att prästerna inte har agerat på ett omdömesgilt sätt genom att dricka två öl i anslutning till Nödinge församlingshem. Det hade lett till att i vart fall en person ur allmänheten reagerade negativt och bidragit till att företrädare för Ale kommun samt polismyndigheten bedömde det nödvändigt att ta kontakt med domkapitlet. Och Mika och Pierre, skrev de, hade i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha. I beslutet står det också att det pågick verksamhet i församlingshemmet under konserten, vilket prästerna förnekar. När jag kontaktar personer i Göteborgs domkapitel vill de inte uttala sig om beslutet, eftersom ärendet ligger på överklagande nämndens bord. Deras domarledamot Anna Hjort Öpik säger att hon förstår att det är en allvarlig sak att utredas av domkapitlet. Hon förklarar samtidigt att det är viktigt hur man som präst beter sig. Man ska agera både i sitt levnadssätt och på andra sätt så man inte skadar anseendet för sig själv eller Svenska kyrkan, säger hon. Man är präst även när man är privatperson. Det är en livslång prick som alltid kommer vara där, konstaterar Mika. Inte omdömesgilt, frågar jag. Vad tänker ni om det? I kyrkans värld finns ibland ett renhetsideal som är lite främmande för mig som kristen, säger Mika. Det börjar blåsa väldigt snålt. Jag frågar om det finns något som kan förklara varför polisen och kommunen engagerat sig i det här. Nej, säger Pierre. Jag är mycket nyfiken på hur tongångarna har låtit där inne. Jag frågar prästerna om vilken plats de tycker att öl har i kyrkan. Det är så moralistiskt på något sätt, säger Mika. Men jag förstår att det kan vara laddat för vissa människor. Det finns människor som fastnar i missbruk och det ska man ha respekt för. Det finns också de som tycker att det ska vara mer fest i kyrkan, säger jag. När jag läser om evigheten och det himmelska och den nya skapelsen är perspektivet ofta att det himmelska liknas vid en stor bröllopsfest med Kristus i centrum, säger Mika. På bröllop i Bibeln dricker de vin, frågar jag. När Jesus är på bröllop blir det 600 liter vin, säger Pierre. Efter domkapitlets beslut blev prästerna kända. Deras berättelse hördes i radio, hos SVT, Expressen och Göteborgsposten. Frågan om vad man får göra som präst blev en het potatis. Själva kände de båda prästerna av folkets stöd. Punkpräster straffas av kyrkan, skrev Dagens ETC. En masterstudent i kyrkohistoria gick till försvar på DN Debatt. Idag räcker det med en öl och fel musik vid sorgebearbetning för att kyrkan ska reagera med en disciplinär åtgärd. Det säger något om vår tid. Inte att vi blivit frommare, bara mer självrättfärdiga, skrev hon och hänvisade till Martin Luthers syn på öl. En man i Nödinge förklarade för Sveriges Radio att han efter ölstraffet nu börjat tveka på om han själv ville bli präst. På pizzerian i grannorten Bohus börjar folk trilla in. Pizzerian ligger i ett nedgånget och smutsigt centrum och är upplyst av starka vita lampor. Det är en viktig plats för bygden. Prästerna slår sig ner med varsin pizza. Kragarna är på. Det märks att de är kända i kommunen. En man som bland annat firat jul med prästerna kommer fram och hälsar. En annan man, Marius Szymanski, sätter sig vid prästernas bord med knäna på golvet utan att ta en stol. Sin öl ställer han på bordet. Du kan kalla mig för polacken som pizza 45 på menyn, säger han. Marius säger att han går ut och dricker en öl varje dag och stöter på prästerna några gånger per år. Oftast när de är på någon servering. När de ses brukar de varva andliga diskussioner och djupa teman, vilket han tycker är helt fantastiskt. När Marius hörde om domkapitlets åtgärd mot prästerna ställer han sig till 100% på prästernas sida. En människa som brinner med sitt hjärta för andra människor, som gör den sista tjänsten till sin vän. Och så har folk problem med en öl, säger han. Jag frågar om han kan förstå om någon skulle bli upprörd över att präster sitter och dricker öl och har en punkkonsert utanför församlingshemmet. Förstå? Jag är inte förvånad att det händer, men förstå. Det är dåliga människor, säger han. Mika och Pierre accepterade inte domkapitlets beslut. De överklagade till överklagandenämnden, som man kan likna vid kyrkans högsta domstol. Men innan ärendet nådde dit skulle något annat ske. Något mycket allvarligt. Idag vill Pierre inte prata om händelsen, men det går att läsa i domen vad som hände. En helt vanlig dag i juni, exakt 2 månader efter domkapitlets beslut, var Pierre på väg hem från mataffären i den ort där han bor. Han hade handlat mjölk. När han gick där på vägen med sin kasse såg han BP, alltså mannen som stört sig på prästerna i början av hela historien. Pierre uppger i förhör att han gick iväg till andra sidan gatan, men att BP följde efter. Sen hände detta, enligt Pierre. BP frågade om han kände igen honom. Han sa att han hade Guds uppdrag att straffa Pierre. Sen slog han Pierre flera gånger i ansiktet. Han knuffade ner honom i ett buskage och sparkade honom. Han slutade först när en kvinna som bodde i närheten öppnade fönstret och ropade. Först då kunde Pierre ringa polisen. Pierre hade svårt att tugga i flera dagar. Han kände sig otrygg. BP dömdes i tingsrätten, bland annat för misshandeln av Pierre. Han dömdes till 5 månaders fängelse. Med domen fick händelsen som började en septemberdag vid församlingshemmet ett avslut. På ett sätt. Men många frågor ligger alltjämt obesvarade. Bland annat hur det kom sig att kommun och polis engagerade sig så i vad prästerna gjort och varför de valde att kontakta kyrkan. Mika anmälde kommunen till justitieombudsmannen, JO. Han ansåg att kommunen hade överträtt sina befogenheter som myndighet när de hjälpte BP att sprida informationen. När jag jobbar med den här artikeln utreder JO kommunens agerande. De vill granska om Ale kommun levde upp till lagens krav om att tjänstemän ska förhålla sig opartiska och sakliga. Vi ser fram emot att få det prövat av JO så vi får bekräftat att vi gjorde rätt. Eller så får vi lära oss något och rätta till oss, sa Ales kommunchef till Göteborgsposten. Varken kommunen eller polisen vill prata om ärendet medan JOs utredning pågår. Men Guds herdar kämpar på. Kvällen lägger sig över Nödinge. Mika sätter sig vid köksbordet. Prästkragen har han tagit av. Hans fru hänger tvätt medan Gilmore Girls rullar ljudlöst på en TV. Mika berättar om hur han själv en gång hittade Gud. Han blev frälst i tidiga tonåren efter att under ett års tid ha dividerat med sin nyfrälsta pappa. Till slut accepterade han Jesus som sin personliga frälsare. Samma kväll låg han i sängen och kände sig uppfylld av den heliga ande. Överöst med mer kärlek än han någonsin känt. Hela kudden var blöt. Att vara Mika i Svenska kyrkan är ibland svårt, menar han. Han blev kristen, men andra i kyrkan kommer från kyrkliga familjer. De har traditionen och spelreglerna med modersmjölken. Själv räds han inte folk med brokig bakgrund. Andra präster har sagt till mig, du är en dåre, du fattar inte sociala koder, säger Mika. Han bjuder mig på kaffe och äpple. Sen gör han något oväntat. Han överräcker sin prästkrage till mig. Jag frågar varför, men han kastar tillbaka frågan. Det är väl typiskt svenskt att fråga, säger han. Jag tar emot kragen som en minnesgåva. Svenska kyrkans kragar är gjorda av plast. Morgonen efter sveper dimman in över kullarna kring Nödinge. Temperaturen närmar sig nollan. Den verkliga hösten är på väg. Jag känner mig färdig med den lilla byn i Västergötland. Jag sätter mig på tåget hem och undrar om det var kyrkan som talade när prästerna bestraffades, eller om det handlade om bygden. Hur och på vilket sätt man faktiskt får avvika från det allmänt rådande. Hur man egentligen får leva sitt liv. Innan tåget når Stockholm kommer ett mejl från Mika. Något nytt har hänt. Överklagandenämnden har beslutat i prästernas ärende. Historien om ölen och konserten den 5 september 2024 har äntligen fått ett slut. Den skriftliga erinran ogillas. Överklagandenämnden menar att det var fel av domkapitlet att förlita sig på kommunens och polisens uppgifter när det framgick att de byggde på anonyma andrahandsuppgifter. Ett beaktande av uppgifter av sistnämnt slag kan inte anses uppfylla kraven på rättssäkerhet, skriver de. Nämnden tar också upp domkapitlets påstående om att det skulle förekommit verksamhet i församlingshemmet under konserten. Information som är till synes felaktig. Jag kontaktar Anna Hjort Öpik från Göteborgs domkapitel. Hon vill inte gå in närmare på hur de resonerade. Det är så ibland att det blir en annan bedömning, säger hon. Vi följer ju alltid överklagande nämndens praxis. Vi kommer ta till oss det här beslutet. I Nödinge gläds man åt beskedet. En befrielse, säger Mika. Men åter, barmhärtigheten, nåden, säger han. Den här berättelsen har ett otroligt underskott på det. Det här var en ljudartikel från Svenska Dagbladet. Skriven och inläst av mig, Jonathan Lockstal. Ljudet producerades av Blenda Zettervall Klingert. Om du vill höra fler ljudartiklar, dokumentärer och poddar kan du ladda ner vår app och trycka på kategorin Lyssna i menyn längst ner. Eller gå till svd.se/lyssna.